Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett Nyhetsveckans special som har nummer 24 och det heter Feminismens baksidor och jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min kära kollega Maria Selander och med oss idag har vi också Ernst Robert Almgren. Hjärtligt välkommen!
Tack så mycket, kul att vara med.
Ja, och jag ska då presentera dig lite grann. Du är medgrundare till sajten maskulint.se. Du skriver också om paleokost, antar jag att du menar där.
Just det.
Och styrketräning på sajten levafett.com. Du har lång bakgrund inom politik och föreningsliv för nordisk identitet och frihet. Det låter bra. Jag läser rätt ofta maskulin.se och jag ser ju dig på Twitter, du är flitig där liksom jag och Maria är. Jag tänkte, feminismens baksidor ska vi ju prata om, men vi börjar, hur mår unga killar idag? Unga killar i Sverige? Vad skulle du spontant säga?
Skulle säga sämre och sämre. Allting är ju givetvis relativt. Så fort man tar upp sådana här problem i västerländska länder så brukar folk vilja relativisera det och säga jo, men vi svälter inte och liksom vadå, du har råd med kläder, du har råd med en PlayStation eller liknande. Men vad gäller det mentala välmåendet så går det väldigt dåligt och mycket av det beror ju på den här demoniseringen som sker av pojkar, män, killar. Konstant hela tiden. Och det ironiska här, i det här är ju att feminister och jämställdister fortsätter att tjata om hur kvinnor hela tiden förminskas och trycks ner. Och när man ber om, ja men ta ett exempel från mainstream media där man förminskar kvinnor eller skriver illa om kvinnor. Och de kan inte komma på ett enda exempel. Om jag sätter mig nu och googlar män och framförallt vita män, så kommer jag hitta hundratals artiklar med rubriker som vita män måste flytta på sig, vita män är orsaken till allt ont i världen, män måste sluta vara så giftigt manliga, män bakom våld, män bakom, alltså allting med män är dåligt. Och det är klart att man måste kunna generalisera över grupper, alla grupper i samhället, och för att kunna komma åt problem knutna till en specifik grupp. Jag tror de flesta är överens om att män får oförtjänt mycket kritik för allting. Det värsta exemplet var i förra året och jag tror det var Jens Liljestrand som skrev att vita män som spelar golf ligger bakom bränderna i världen på grund av den globala uppvärmningen. Och det var en otrolig stretch, om man säger så liksom. Och det är bara ett av skälen, men det finns ju så mycket som påverkar hur män mår idag som även påverkar kvinnor givetvis. För både män och kvinnor mår sämre nu för varje decennium. Det finns det massor av undersökningar som visar. Så att...
Nej, för att vi tänkte det, Ernst, att ett väldigt aktuellt exempel på just precis det som du nämner nu, det är ju jämställdhetsminister Märta Stenevis senaste utspel apropå då de här kvinnomorden som har varit på sistone, där hon säger ett djupt samhällsproblem är att pojkar och män fostras att slå. Vad säger du om detta utspel spontant?
Alltså det är totalt bizarrt. Och det är bizarrt Alltså det är så uppenbart bisarrt att om man frågar henne, ge ett exempel där män fostras och slår kvinnor från svensk historia, från nutiden, från skolundervisningen, från media. Hon kan inte komma på ett enda exempel alls.
Nej, jag skulle väl snarare, du får rätta mig om jag har fel, men det tror jag inte att jag har, påstå att västerländska män uppfostras att inte slå kvinnor, att det är väldigt tabu att göra det och att de män som gör det, de tappar rang och anseende bland andra män.
Ja, herregud. Alltså det finns ju inget, det är få saker som kan få svenska män, västerländska män generellt sett och se ner på en man mer än att han har slagit, våldtagit, sexuellt antastat en kvinna. Men det jag skulle vilja säga är att det största problemet som gör att kvinnor far illa idag är just att man har begränsat de maskulina männen som var den främsta garanten för att kvinnor inte råkade ut.
Ja.
Därför att hade män haft sina cojones kvar så hade man ju liksom gått man ur huset så fort man hörde om en kvinna som blivit antastad och kölhalat den ansvariga och gjort gud vet vad. Så att det är ett mycket större problem att maskulina män inte tillåts vara maskulina.
Ja, alltså, jag skulle ju säga det att hon, för det första har hon ju helt fel, för svenska västerländska män har aldrig uppfostrats att slå kvinnor. Men tvärtom, det som har hänt är att vi nu uppfostrar pojkar att inte heller slå andra män. Så det har ju, pendeln har ju svängt över hela vägen. Så att det hon påstår, det är inte bara fel, utan det är dessutom ett extra problem att pojkar aldrig uppmuntras att ta för sig. Och då menar jag inte att de ska lära sig slå så att man ska liksom ta till nävarna så fort man hamnar i något bråk, men att vi som samhälle måste kunna lita på att männen tar upp fighten när det är nödvändigt.
Ja, så ser man, alltså det är så otroligt bisarrt att prata om svenska män och det svenska patriarkatet. Alltså du kan läsa berättelser från Tacitus Germania när romarna undersökte de germanska stammarna som vi kommer från, svear och goter. Redan då så la romarna märke till att kvinnorna har en otroligt hög ställning. De får vara med och bestämma om det ska vara krig. De har arvsrätt, de talar vid tinget, de är högt respekterade, de får gifta om sig. Rättigheter som liksom, den moderna världen har tagit hundratals, om inte tusen år, för att komma i kapp. Och det är en väldigt konstig dikotomi, för att vår regering säger att vi är den mest jämställda regeringen någonsin, det mest jämställda landet. Och ändå så gnäller samma människor över att vi har så, att kvinnor far så otroligt illa. Och det är som att sossarna går 1 maj varje år och protesterar mot sin egen politik. Man bara, ja men varför har ni inte tagit tag i det här? Och det är liksom, ja, det är de som styr. Ja.
Men vad tror du att hur påverkar det unga killar den här grejen att man, det är ju som Ingrid säger att naturligtvis så, det har ju aldrig varit så att man uppmuntrar folk att slåss, det är klart man inte ska göra det, det är ju en sista utväg för att försvara sig, men att för jag tänker på, man ser ju ofta exempel nu på när unga killar blir överfallna och rånade, att de är, visserligen är ju det ofta av gäng då och de är ensamma och har väldigt små möjligheter att försvara sig, men att det verkar som att unga killar, det finns inte ens på kartan för dem att de ska försöka slå tillbaka eller försvara sig. Och man behöver inte gå så himla långt bak i tiden. Jag tänker att killar som är födda på 60-talet tänkte lite annorlunda, kanske 70-talet också. Men sen därefter hände någonting och nu får man inte ens försvara. Alltså, de har helt tappat sin aggressivitet, om du förstår vad jag är ute efter.
Ja, så logiken är ju otroligt bakvänd. Det är ju ungefär som att säga att med ditt ben kan du sparka någon, därför bör du kapa av benet. Nej, benet är bra för lite allt möjligt. Och det är ju så, män har mer aggression, mer styrka på grund av att vi har runt 16 gånger mer testosteron i kroppen än kvinnor. Men lösningen är ju inte att säga till män, jo, du måste ha lägre testosteron, du måste vara mer som kvinnor. Lösningen är ju att lära unga män och pojkar att tygla sin styrka, få ut ett konstruktivt utlopp för sin aggression och för liksom de här starka känslostormarna som är i unga män. Och det har vi ju helt frångått idag. Men vi har haft, alla traditionella samhällen har passageriter för att män ska kunna komma in i sin mansroll. Och i västvärlden har det traditionellt varit två saker. Det har varit konfirmationen och det har varit militärplikt, lumpen som vi säger. Och båda de här har ju mer och mer skjutits bort. Genom konfirmationen lärde man sig om det andliga förståelsen om sig själv som man, om ansvaret, om att skydda de svaga och så vidare. Och i det militära lärde man sig, jag tror jag var den sista generationen män som gjorde värnplikt. Jag är född 81. Nu har man frångått allt det där, så man har inte lärt sig ta ansvar. Att, som den här cheesy line från Spider-Man, with power comes responsibility. Och det är ju precis så det är, va? Det är en kliché för att det är sant. Och män lär sig inte på något sätt att tygla det här, och då får vi det vi ser just nu.
Ja,
Och det...
och vi såg ju till exempel Uvell, Rebecka, skrev på Facebook till den här Märta Stenevi att som mamma till två blivande män, idag 10-åriga pojkar, blir jag faktiskt vansinnig över det här makabra påståendet att män, inte vissa män utan alla män, fostras att slå. Alltså, jag vill bara nämna det för att det är ju intressant att även folk som inte riktigt har vågat tänka så långt som vi har nu reagerar på det här. För att det här mäns våld mot kvinnor, det står mig och många andra långt upp i halsen. Och det är bra om de som är med på etablissemangssidan börjar reagera på detta.
Ja, det här är vad jag kallar Marie Antoinette-syndromet, va? Och det är inget problem förrän det drabbar mig. Och många av de här unga feministerna som har bärsat män hela sitt liv, en del av dem får ju barn själva en dag. Och så, oj, det råkade bli en son. Och nu ska de hålla på att bärsa min son, som jag älskar och beskyddar. Men det vill jag ju inte, för det är ju min son. Och då blir det plötsligt relevant, och det är ju det som händer. Det är samma som när det sker ett terrorbrott i de fina kvarteren. Så blir det, oj, men vi måste ju göra någonting. Jag bara, jo, vi har påtalat det här länge, men det är ju så. Det är inte förrän det når deras egna kvarter eller deras egna familjer som de ser ett problem. Vi har sett ganska många feminister nu börjat sadla om, så att säga, och säga, men nu börjar det här gå lite för långt. Ja, men det är du som har drivit det. En ursäkt kanske vore på sin plats och kanske lite motkraft mot det här för att balansera upp det, diskussionen.
Men vad skulle du säga, vi har ju redan pratat lite grann om den svenska mansrollen och även kvinnornas roll i västerländska samhällen och kanske framförallt i Sverige, vikingasamhället och så vidare, stark ställning. Vi har ju andra kulturer i Sverige nu där könsrollerna inte är funtade på samma vis. Vad tänker du kring det? Alltså att det har kommit in en annan kultur i Sverige nu där man inte har den synen på kvinnor som vi har.
Det blir en stor kulturkrock, milt sagt. Men sen finns det också det här problemet att kvinnor har under så lång tid nu, svenska feminister, sagt, vi är inte era kvinnor. Ni har ingen rätt att säga åt oss eller beskydda oss eller göra någonting. Så att det finns ett missförstånd med hela feministrörelsen som bygger på att anledningen till att män jobbade och drog in pengarna här, det var för att männen hade lurat kvinnorna till att, ja, men ni ska vara hemma i köket så går vi ut och har roligt och tjänar massa pengar. Och det var inte så det gick till, utan det här var ju ett överenskommelse som kom av våra roller. Okej, här har jag en liten nätt kvinna liksom som uppenbarligen är rustad bättre för att ta hand om barn, åtminstone under de yngsta åren. Här har vi en man som är bredaxlad, har mer aggression, mer styrka. Jag kan lätt se frugan säga, Kalle, jag tror du får gå ut och slakta vildsvinet. Alltså, feministerna har ju målat upp en bild att män tvingar sina kvinnor att när du ska vara hemma så går jag ut och har roligt. Sanningen är ju att när man pratar med de flesta kvinnor, det här har jag märkt sedan vi startade Maskulint, så trodde jag att vi skulle få enormt mottryck från kvinnor som sa, trodde vi var chauvinister och så vidare. Det är helt tvärtom. Alltså 50% av våra läsare idag är kvinnor. Och vi får överväldigande positiv respons från kvinnor som skriver till oss och säger, jag önskar att min kille läste er sida, det ni gör är så bra. Jag vill ju vara med mina barn mer. Och jag vill ha karriär, men jag vill också ha en man som är beskyddande och stark och manlig. Alltså, det är en liten klick av feminister som sitter här uppe och skriker och ger intrycket av att så här är kvinnor överlag, och det stämmer inte.
Nej, och alltså, om vi går tillbaka till det här med mäns våld mot kvinnor, eftersom Märta Stenevi har kallat till partiledarsamtal om det här, eller partisamtal. Och det är flera intressanta saker i det här. Men vi börjar med, det här är alltså partier, Miljöpartiet, Sossarna och Centerpartiet, som gång på gång har röstat nej till förslag som har kommit från till exempel SD och Moderaterna, tror jag, om att man ska ta hårdare tag mot kvinnomisshandlare och att de ska få mera kontaktförbud och med fotboja och så. Det har dessa partier röstat nej till. Är det en omvändelse under galgen, eller vad tror du det är?
Alltså, jag tror det var Sam Francis som kallade det anarkotyranni första gången. Det är ju precis vad det är. Man skapar begär och efterfrågan, hur säger man? Efterfrågan och
Utbud.
utbud. Precis. Man skapar ett problem så att man själv kan lösa det. Och då får man ju inte stoppa problemet. Därför att då har man ingenting att erbjuda för att lösa det. Det här är ju samma sak som vi ser i USA. Vi pratade tidigare lite om Candace Owens, som är en av de här afroamerikanerna som har insett att demokraterna vill hålla kvar de svarta på en viss nivå. Därför att då kan man erbjuda bidrag och man kan erbjuda lösningar till deras problem. Istället för att göra dem till jämbördiga medborgare som faktiskt har lika rättigheter och skyldigheter och så vidare. Och det är exakt samma modell man har i Sverige. Det är liksom att behandla utländska män som små barn, i vissa fall bokstavligen. Så att man hela tiden kan ha den här paternalistiska attityden. Men de vet inte vad de gör. Och så har de mage att kalla oss främlingsfientliga för att vi säger nej, det här är vuxna män som kan ta ansvar för sig själva och sina handlingar. Vi vill höja dem till vår egen nivå. Ni säger att de är här nere och att vi måste klappa dem på huvudet och säga nej, men vi förstår. Ni visste inte, det var er kultur. Det finns inget land på planeten utanför västvärlden där man gör så här. Där man ursäktar främlingar och säger, jaha, det var er kultur. Jag menar, jag har bott i Italien i 5 år. Jag kan säga det, om jag hade gått runt och bara, fy fan för katolicismen, alltså, ni borde ju vara protestanter, vad är det här för skit? Pizzor, alltså jag vill ha knäckebröd, sill, och, alltså de är otroligt stolta över sin kultur och traditioner och religion. Och de har dessutom mycket sundare könsroller. Men det tänkte jag att vi ska komma in på sen när vi tar upp det där klippet med Candace
Ja,
Owens.
för att det vi inte sa här, det är ju att det här problemet med mäns våld mot kvinnor har blivit betydligt vanligare i Sverige på grund av män som har en helt annan syn på saken. Och det är nu samtliga dessa partier som fortfarande jobbar för att fylla landet med så många kvinnomisshandlare som det bara går. Och då är det väl som du säger att det var för jämställt i Sverige. De kunde inte erbjuda några lösningar, så då tar vi in en massa problem och sen kan vi visa hur duktiga vi är.
Ja, och det finns ett till väldigt märkligt resonemang, och det är att säga att desto manligare män är, desto mer slår de kvinnor eller förgriper sig på kvinnor. Därför att, och det här är ju något vi har skrivit väldigt mycket om på Maskulint, just sexuell dynamik och relationer mellan kvinnor. Och det är ju så här att det är ju män som har väldigt lätt att få kvinnor och prata med kvinnor och träffa kvinnor som inte känner att de behöver använda våld eller tvinga sig på. Jag menar, en man som har många options. Om en kvinna säger nej till honom så säger han, ja, men då går jag vidare till nästa tjej här, för att jag är attraktiv, jag är framgångsrik. Medan någon som är väldigt osäker på sig själv, som inte har lätt att få kvinnor, kanske tänker, ja, men det här är enda chansen för mig, det här är enda jag kan få. När du ska stanna här, du ska göra som jag vill. Och det är ju samma sak vi har sett i de här MeToo-skandalerna. Det är inte direkt varit några alfamän som har åkt dit, utan det har varit så här Fredrik Virtanen, Harvey Weinstein, liksom så här pösmagade feminister som har gått och smörat för kvinnor i alla år och som nu tycker, ja men jag har ju stått upp för kvinnor hela den här tiden, då borde väl jag få någonting tillbaka. Och det är den här dolda kontraktet som betamän och feminister ofta har. De tror att de har rätt till att få någonting tillbaka på kvinnor, eller att de måste gilla dem eller stanna med dem. På samma sätt som vi ser radikalfeminister idag börjar gnälla, varför gillar inte maskulina män mig? Ja, kanske för att det bärsat män de senaste 20 åren så vill inga maskulina män prata med dig. Men det är liksom bitterhet och resentiment. Och det är både hos incels och kvinnohatare och det är hos feminister och manshatare. Så är det den här bitterheten som kommer av att de inte vill ta ansvar för sitt eget beteende och sin egen attityd.
Men Ernst, om vi kollar på många av de här feministkvinnorna, vad de själva har för smak vad det gäller killar eller män, så är det ju inte så ofta de väljer att para sig med sina såna här kuckbetamän, utan de vill ha karar med lite mer kraftig arm, om man säger så.
Och det vill ju den absoluta majoriteten. Och vi kan ju ta en stad som New York som är väldigt liksom kosmopolitisk, väldigt progressiv. De flesta är vänster. Där finns ju ett problem när man gjort undersökningar med kvinnor som säger vad de är missnöjda med på datingmarknaden. Och det är att kvinnor som har hög inkomst, hög status, de vill inte ha män som är lägre än dem. Nej. Utan de vill ha män som har ännu högre status och ännu högre utbildning än de själva. Så att liksom dating-sajter och liknande, det är där vi får den bästa statistiken, försöker ju övertala kvinnor om att dejta neråt för att liksom de ska få ett utbud överhuvudtaget. Men kvinnorna vill ju ha den här lilla procenten högst upp. Och det är det här som skapat det stora incel-fenomenet också. Därför att om män sänker sig för kvinnors skull, då blir det ju mindre utbud av toppmän kvar för kvinnor att söka sig efter. Och som du precis poängterade, även de mest radikalfeministiska tjejer vill ju ha män från toppen som är maskulina, starka, världsvana och så vidare.
Jag tycker att det känns dags för ett litet klipp nu när vi ändå pratar om det här, den här typen av frågor. Ska vi se Abigail, vad heter hon, Schreier?
Ja, yep, det gör vi.
And the problem is exactly what you said. Girls aren't being told how wonderful it is to be a girl. And right. All those wonderful things that you just mentioned that they have to look forward to are not held up in society anymore.
Yeah.
As a positive and wonderful future, being married, having children, those are some of the most fulfilling experiences in life.
Right. And actually what's taken a hold in culture and society is this toxic form of feminism, which has emerged, which I do my best to speak to women about and let them know that that is a scam. You fall for that, that is a scam. If you believe that rejecting men, rejecting order, not wanting to shower, you know, growing your armpit hair out is somehow freeing, right? If you believe that making yourself sexually available to anyone and everyone and being promiscuous is going to somehow make you freer, you are going to be shocked when you wake up one day and realize that you have nothing that has actually fulfilled you because you've rejected it. You've rejected order and you have signed up for chaos because we have, again, a culture, a society, and a media that perpetuates the idea that somehow conservative values are bondage and liberal values or freedom when it is in fact the opposite.
Totally agree with you. I mean, you know, think back to your grandmother, or I think back to my grandmothers, and I think back to, you know, the idea that these women were less strong than women today is a joke. They were so strong. No, men couldn't get away with anything with either of my grandmothers. And it wasn't because they were feminists. It's because they had integrity and they knew right from wrong. That's and you right. couldn't push them around. And today you have these Me Too women who say, you know, these young women who are follow you call themselves feminists. They wear the, you know, fuchsia hats, and they say, oh, I couldn't stand up to so-and-so because he had a job that was superior to mine. And I just think, wow, my grandmothers would have never fallen for that. Why are young women today being right. pushed around?
Ja, det var en sammanfattning på svenska, Maria.
Ja, Abigail Schreier och Candace Owens här, de diskuterar kring det här hur kvinnorollen var förr, eller hur kvinnor tänkte och resonerade förr, och menar på att det är fel slut att tro att kvinnor var förtryckta. Abigail Schreier tar sin mormor och farmor som exempel, att de hade ju aldrig låtit sina män komma undan med vad Kara kommer undan med idag. De hade full koll, de var väldigt starka, och att det liksom är, det är ett feltänk helt enkelt, det här att konservativa värderingar skulle på något sätt vara begränsande. De menar tvärtom att det är befriande.
Mm. Vad säger du, Ernst?
Ja, nu kan jag komma in på det exempel jag tänkte på innan. Just när jag bodde i Italien. Jag har ju varit tillsammans med en italienska. Vi har en dotter tillsammans. Och, så jag har en del erfarenhet av sydländska kvinnor. Och det som är intressant där är att de har mycket tydligare män- och kvinnoroller. Män är mycket mer macho. Kvinnor är mycket mer feminina. Men jag kan också säga att de italienska kvinnorna är betydligt tuffare än vad som kvinnor är. Inte på det här liksom gå runt och vara bitter över att män är si och så, utan de tar för sig mera, men de säger också ifrån mera. Så visst, italienska män är mycket mer på, liksom de går fram och flirtar mycket mer och är mycket mer närgångna. Men italienska kvinnor är också mycket tuffare tillbaka, och de går inte hem med vem som helst. Så att jag som svensk man, om jag går fram och flirtar med en italiensk kvinna vid baren, så kan jag gå fram och, åh, du är vacker, du är fin, får jag köpa drink? Hon bara, absolut, och vi kan ha jättetrevligt. Så bara, okej, hakar du på hem? Vad fan tror du? Jag är en katolsk, liksom, gudfruktig kvinna. Vad är det du, att du ens påstår det? Jag bara, vappan coolo. Liksom, det är bara, fuck off. De är mycket tuffare, men på ett annat sätt, därför att de förstår sin kvinnlighet och de förstår män, och de har ingen naiva föreställningar om vad män vill. Så de kan ta emot smicker, de kan ta emot catcalling. Jag vet vad ni vill, liksom, men det betyder inte att de bara lägger sig platt för män, utan tvärtom.
Och om du skulle beskriva, om du skulle gå fram till en svensk kvinna i en bar, vad skulle hända?
Ja, det är det här som är det komiska, tragikomiska. Det är att om jag går fram till en svensk kvinna och om hon har en dålig dag, nu vet jag inte hur pass charmig jag är för henne, men svenska kvinnor har en tendens att bli mycket mer upprörda över att en man går fram och bara försöker stöta på henne. Bara, vadå? Tror du att jag kommer ligga med dig bara för att du köper en drink åt mig? Bara, nej, jag ville bara prata med dig, jag tyckte du var söt, vi prata, liksom de tar ut i förskott att de måste göra massa saker, så att om de är vänliga tillbaka så känner de att de är liksom skyldiga att ge mannen någonting. Och det här konstiga sättet att förhålla sig till män gör ju att då får vi en massa falska män som istället försöker vara, men jag är din kompis, jag är inte alls ute efter någonting. Ja, men det är ju det som är den riktiga toxiska maskuliniteten. Det här slingriga betamännen som kommer och, jo, men jag vill bara vara din kompis och vi kan dricka tillsammans. Liksom, män som är maskulina och säger vad de vill ha. Det är vad kvinnor behöver vara minst rädda för. Män som faktiskt är öppna med sina intentioner. Bara, jag gillar vad jag ser och jag vill lära känna dig mer. Bra, då vet du. Mm. Men just de här betamännen, Fredrik Virtanen typer, Martin Timell typ, jag är bara en snäll kille som kommer fram liksom, de ska du akta dig för. Det kommer jag säga till min dotter när hon blir gammal nog för att dejta, bara se upp för de där fjäskiga betamännen, därför det är de som inte kan ta ett nej när det väl kommer till kritan. En maskulin man som inte är rädd för att prata med kvinnor, när hon säger nej säger han bara, jaha, nej, men vad bra att du sa det, då Testa jag nästa liksom.
Sen är det ju samtidigt så att väldigt många svenska kvinnor har väldigt många sexpartners. Alltså jag blev helt chockad för några år sedan när jag förstod att, alltså för att på min tid, då var ett one night stand som kvinna då, och så följde man med någon hem som man åtminstone inbillade sig att man skulle bli kär i. Och sen var det lite jobbigt dagen efter, och så liksom, alltså tog det rätt lång tid tills man, du vet, utsatt sig för någonting sånt igen. Nu sker one night stand inne på toaletten på krogen. Alltså, och då tänker jag så här, därför att kvinnor och män påverkas helt olika av sex och många sexpartner. Det finns hur många studier som helst på det. Och då undrar jag, hur mår dessa kvinnor, de som har fått lära sig att frihet är att ha så mycket sex som möjligt? Jag vet, ska vi se Dennis Prager-klippet innan vi pratar mer om sex?
There is an actress, I don't even know what she's in, so I don't know why I'm calling her an actress. I literally only know her by her boobs, okay? Because every time she's upset about something, she gets naked. This is her name is Emma Ratajkowski. I know I butchered that name, okay? Very, her body, great body, right? So the way that she gets attention is every time she gets upset, she takes her bra off on Instagram and she has her boobs. She goes marching naked, she just wears her jeans. She says, ah, you know, like, F you guys, F men. So she, like, naked picture, F you Harvey Weinstein. How is this getting, sticking it to the man? So I say this, my husband talked about this. He's like, yeah, all right, I guess Emma's mad again. We have to, men have to look at her boobs. I guess Emma's really upset again. We're forced to look at her boobs because darn the patriarchy. Men are winning. They're getting the best deal ever. So women have now decided that promiscuity is a sign of freedom. So women are saying, we'll give it to you for free, right? We will have sex with whoever we want. We will take our clothes off whenever we want. How, please explain to me how men are losing in this.
Oh, that's very funny you should say that, because I was at college at the cusp of feminism, and I've never said this publicly, and I
you loved feminism, didn't you?
I loved what?
You loved it every second of them throwing
the point.
Their bras.
No, that is the point. I remember saying to a friend, because I'm a good guy, but I'm also a guy. And I remember saying to a friend, I can't believe it. For 10,000 years, men have wanted women to think that they want sex like we do. And it finally happened. And here I am, 20 years old. God, you are a good God. I remember going through this routine with my friends.
He's like,
I couldn't believe it.
Okay, the girls are because walking down the street naked again.
Or just, oh, no, commitment is completely unnecessary. Oh, really? You got to be kidding.
Tell me this is not how men
No, so what has happened? Win. So here is the, of course it's how men think. But here is the amazing thing. So the women bought the feminist lie, not the feminist line, the feminist lie, you're just like men. But they get depressed when they act like men sexually.
I'm like,
so now the depression, they're in far greater states of depression. They're far lonelier than men. And and that's why you have all the rules now. Oh, well, I didn't really say okay. Well, what does that mean you didn't say okay? So that what they're saying is, I am not to blame for the consensual sex we had, which has made me depressed.
Mm-hmm, mm-hmm.
He is to blame for the consensual sex I had that made me depressed.
Alltså, det är ju så bra det han säger här. Och han berättar ju då om hur han, när han var 20 år och hade börjat på universitetet, så efter 10 000 år där kvinnor sa, nej, här blir inget sex förrän du har committat till mig. Plötsligt ville ha lika mycket sex som män. Och sen så liksom på slut så säger han att detta gör kvinnor deprimerade och nu skyller de männen för det. Ernst, vad säger du?
Ja, det här med kvinnans frigörelse, den känner ju framförallt två grupper i samhället. Den ena är kapitalister som ville få ut kvinnor på arbetsmarknaden så de kunde dumpa lönerna och liksom få fler arbetare. Och nummer två så gynnade det en elit av män som ville ha sex med så många kvinnor de bara kunde utan att behöva binda sig. Mm. Här är till missförstånd att giftermål och så var för att binda kvinnan till hemmet och till mannen så hon skulle lyda honom. Nej, det var till för att binda mannen. Så att han inte bara skulle gå runt och göra kvinnor gravida överallt utan att ta hand om dem. Det är det som hela poängen var med äktenskapet. Tvinga mannen ta sitt ansvar, bara vara med en kvinna, precis som hon bara skulle vara med en man. Så att män inte bara skulle springa runt och anarki och göra kvinnor gravida överallt. Det vi börjar se framför allt i afroamerikanska samhället i USA. Där kan vi se att när det afroamerikanska samhället var mer konservativt och kristet så var singelmammor någonting väldigt ovanligt bland svarta män. Och det betydde att fler svarta män växte upp med närvarande fäder, vilket betydde att svarta män var betydligt mindre brottsliga än vad de är idag. Med den sexuella revolutionen, och jag har pratat med en svart kille i USA, Donovan Sharp, som sa det här till mig. Han bara, det ni upplever nu med vita kvinnor, det upplevde vi med svarta kvinnor för decennier sedan. Och det är därför, enligt honom, inte från mig, så är svarta kvinnor de mest jobbiga att ha att göra med. Just därför att de har haft det här så tidigt, den här sexuella frigörelsen, och väldigt många singelmammor. Så att det här gynnar ju framför allt en liten elit av män som bara ville ligga runt.
Ja, jag skulle bara säga det är ett jätteintressant klipp här med Dennis Prager, och det är kul att han är så uppriktig. Candace säger, vad tänker ni så ni män? Ja, det är klart vi gör. Just det här, och allt det här bygger på något sätt på en grundläggande oförståelse för att just mäns och kvinnors sexualitet generellt är olika och har olika evolutionära syften eller fokus eller vad man ska kalla det. Men jag tänker på det här, för de pratar om det här med att liksom den kvinnofrigörelsen, som den så kallade, den skulle göra oss fria då. Jag tolkar det som att skulle göra oss fria för att män skulle bli som kvinnor och kvinnor skulle bli som män. Så tolkar jag liksom, och att det har resulterat i är, som ni också är inne på, att det är egentligen bara männen som har dragit nytta av detta. För det har lett fram till är att nu kan de både äta kakan och ha den kvar, så att säga. Får massa sex, behöver inte binda sig. Precis som du är inne på, Ernst kan sprida sin säd, vilket är den liksom manliga fortplantningsstrategin. Men det har resulterat i, jag tänkte på det innan när du pratade också, Ernst, det är ju en förvirring och en osäkerhet kring hur ska jag vara? Vem är jag? Innan när du pratade om italienska kvinnor och män, de kanske är mer säkra på vilka de är och hur de ska vara. Kan det vara så? Alltså det är så fritt, så att säga, allting här i Norden, så att när det inte finns några regler så blir det osäkerhet och då blir folk olyckliga och ja, vad tror du om det?
Precis, och jag ska ju bara lägga till det att det var ett tag sedan jag bodde i Italien. Det går tyvärr åt fel håll i Italien också med feminismen och så, men fortfarande lite bättre. Italienarna har faktiskt något lägre nativitet än svenskar, vilket är helt otroligt med tanke på att italienare brukar vara kända för att ha stora familjer och sådär, vilket är väldigt tragiskt. Det finns en bok av Dr. Roger F. Devlin som heter Sexual Utopia in Power som jag kan rekommendera alla att läsa. Och där beskriver han hur man saluförde den här visionen om det jämlika sexuella samhället. Och man hade en utopi man gav kvinnor och en utopi man gav män. Till männen sa man, om kvinnorna blir frigjorda kommer de vilja ha sex precis som er. Ni kommer bada i sex. Och det var liksom som Playboy Mansion som var liksom Hugh Hefner. Alla trodde att de skulle ha sitt harem med massa kvinnor överallt som bara ville ha sex hela tiden. Och utopin man sålde till kvinnor var istället den här Eat, Pray, Love, om ni har sett den kanske eller läst boken.
Ja, för länge sedan.
Att kvinnan skulle kunna liksom hoppa från man till man i jakt på den bästa mannen. Och så i slutet, precis som i filmen, så skulle hon få den ultimata mannen efter att ha hoppat från bättre till bättre till bättre till bättre. Och nu har vi resultatet idag. Och det är att männen fick mindre sex än någonsin. Män har mindre sex idag, generellt sett, än vad män hade på 50-talet. Men det är en liten klick av män som har mer sex än någonsin. De rikaste, de mest välbärgade och högst status. Så därför har vi en massa manliga incels. Bland kvinnorna som trodde att de skulle allihopa få en alfaman och gifta sig med, som skulle binda sig till dem, slutade ofta istället som bittra kattkvinnor som sen skaffade afghanska toyboys. Men det är en annan historia för att liksom ta igen sina ungdomsdrömmar. Så vi såg ju vad det ledde till. Nu vet vi att det ledde inte till mer sex för män, och det ledde inte till bättre förhållanden för kvinnor, utan båda förlorade.
Ja, det är verkligen intressant. Och jag tänker att de som, vi har sagt det många gånger, att det är egentligen kvinnorna som har förlorat mest på feminismen. Men då har vi kanske trott att män får mer sex än vad de i själva verket får. Så att jag vill nog ändra det till att alla har förlorat feminismen. Kvinnorna, männen och barnen.
Barnen framför allt. Men det jag skulle säga är att det komiska är att män ser bara utifrån mäns perspektiv och kvinnor ser bara efter kvinnors perspektiv. Men eftersom alla kvinnor får ligga mycket, svenska kvinnor, så tänker de, men vadå, män får ju hur mycket sex de vill. Jag har legat med 50 män. Det är, de får ju allt de vill. Nej, gumman, du har legat med 50 män utifrån 1% av män som ligger med alla kvinnorna. Medan männen som är sexlösa, de stora procenten som får väldigt lite sex, ser de här kvinnorna som att ja, de gillar inte sex helt enkelt. De är så pryda, de är inte intresserade av sex. Därför att de får ingen sex själva liksom. Så det blir du, en skev uppfattning.
När du ändå är inne på det här med incels, vad tror du om det fenomenet? Alltså, hur är det med de killarna? Är de, man har ju velat, eller det har i media tuggats mycket om att de skulle kunna bli farliga, bli terrorister, eller kommer de bara ta livet av sig i stor skala, eller hur ser du på liksom deras mående och varande?
Ja, så de flesta incels mår ju såklart inte så bra. Alltså, det är ju ingen man som vill vara sexlös, även de som låtsas att de vill det, så vill de inte det, om de är män. Men här får vi se incels från olika demografier. Därför media har målat upp en bild av incelmannen som en vit, ung, liksom ganska nördig kille som sitter framför datorn. Och visst, han finns. Men han är en ganska liten del av incel-communityt. De flesta incels i världen hittar vi i länder som Indien, Kina och Mellanöstern. Av olika anledningar. Incels i Indien beror ju på det här att de flesta aborterar bort flickor så att det föds mer pojkar, därför de är mer värdefulla i hemmet. I Kina beror det på deras enbarnspolicy som de hade under väldigt lång tid, som gjorde att det blev skev fördelning. Och i Mellanöstern är det för att många män kan ha många fruar, vilket betyder att många män blir utan. I Sverige så beror det främst på att vi har haft en massinvandring av främst män, som har gjort att vi för första gången har fler män i Sverige än vad vi har kvinnor på väldigt, väldigt länge. Så vi har haft en massinvandring av män från förfallt patriarkala kulturer, samtidigt som vi har haft en demonisering av de vita svenska männen. Och det är ganska uppenbart vad som händer. Ja, att svenska män får mindre och mindre, och så lägger man dessutom på att ta in alla de här andra männen som också vill ha kvinnor. Och det finns ju massor av studier som visar att underskott på kvinnor i ett samhälle är det mest tvärsäkra tecknet på att du kommer få någon typ av inbördeskrig, extremism, religiös intolerans. Det är inte bra. Mm. Och i Östtyskland kan vi se det framför allt efter att muren föll, då många kvinnor flyttade till Västtyskland för att hitta män där. Därför det var mycket rikare och bättre, för att ja, det var inte kommunistiskt lika länge. Liksom. Så blev istället männen kvar. Och de blev otroligt bittra. Och så kom Merkel och bara, ja men vi skjuter in en massa turker där också. Som får tävla med det lilla underskottet av kvinnor. Och det vi har sett är att vad de kallar extremhögern har gått väldigt starkt framåt i just Östtyskland. Därför. Ja. Så att det är klart att underskott på kvinnor kommer skapa konflikter. Absolut.
Och sen är det ju också så att eftersom de svenska unga männen har fostrats till att vara betahannar som inte tjejerna vill ha. Och så kommer de här männen som har en helt annan machoinställning och så blir de attraherade av det och sen hamnar de i våldsamma förhållanden och får barn med en person som kanske kidnappar barnet. Alltså det är så fel och olyckligt på så många sätt.
Ja, det är ett så märkligt fenomen och jag har sett det med människor jag växte upp med. Kvinnliga bekanta som var radikala feminister från att de varit väldigt unga och de har gnällt mycket på mig. Åh, du högerpatriarkala, onda vita man. Och så blev jag ihop med någon konservativ, radikalt konservativ muslim. Och jag har haft en del roliga middagar tillsammans med de här paren där han och jag sitter och bara, vi är överens om hyfsat mycket. Liksom. Hon bara, Och så går han hem och slår på henne och hon lämnar honom och flyr med barnen. Och så bara, hur kunde det gå så här? Och jag bara, ja, det är hemskt. Hon bara, ja, det är de där vita männen. Jag bara, nej, nej, sluta nu. Ser du inte? Alltså, det är någon sorts kognitiv jäkla mur som gör att de kan inte se själva samma. Därför det är en sorts politiskt korrekt vägg som skiljer av dem från verkligheten. Så de kan inte se sambandet. Det är för hemskt för dem. Det måste vara den vita mannens fel, oavsett vem som gjorde det liksom.
Ja, och hur tar vi oss ur den här rävsaxen? Har du några tankar på hur man kan göra unga män lite mer maskulina? Det har du ju, du skriver och allt det här. Och hur att göra kvinnorna mer sympatiskt inställda till de egna männen?
Här finns en väldigt stor fälla för män som de lätt kan hamna i. Och det är därför inte jag gillar Alexander Bard, jag tycker han skriver mycket intressant. Jag har haft lite kontakt med honom förut och jag gillar många av det han säger. Men jag är väldigt starkt emot idén om att skapa någon sorts spegelbild av feminismen. En sorts manlig feminism. Därför då hamnar vi i samma offerroll som kvinnorna har skapat, som de här minoritetsgrupperna har skapat. Där vi sitter vid bordet och bara, vi är offer också, tyck synd om oss också. Och det kommer inte göras mer manliga, det kommer inte ge män tillbaka deras självförtroende eller deras agency. Svenska män måste bara arbeta från där vi är. Inte vara bittra eller förbannade på kvinnor. Inte sitta och skylla på samhället. Även om samhället har ställt till mycket för dem så måste vi ta tillbaka initiativkraften själva. Fokusera på att bli bättre män, mer maskulina, träna, lära oss kampsport, bli mer tribala, umgås med andra män som pushar oss till att bli bättre. Därför det här är egentligen det största problemet, att svenska män är så atomiserade från samhället, och det gäller ju kvinnor också för den delen, och det beror ju på den här policyn som man började med i slutet av 60-talet, början av 70-talet, där man skulle splittra upp den svenska kärnfamiljen. Men män har alltid haft svårare att behålla vänner i sina nätverk. Kvinnor har alltid haft en mer naturlig förmåga att ha ett sorts systraskap, liksom man har kontakt med sin mamma och sina syskon och sina tjejkompisar, medan män ofta glider ifrån det där så fort de lämnar ett förhållande eller så. Så män är betydligt ensammare än kvinnor. Och det är också en anledning till att män begår självmord 3 gånger så ofta som kvinnor. Kvinnor försöker oftare ta självmord, men män lyckas oftare ta självmord. Så att, det är inte en vinst för någon. Men så män måste börja umgås med andra män igen och liksom pusha varandra och testa varandra. Vi behöver mentorer för män som vi hade förr, som kan inympa de här maskulina idealen och värderingarna. Och det är det vi har sett med någon som Jordan Peterson, som har gått fram så otroligt starkt. Han har blivit som en sån här fadersfigur för många män. En äldre, mer erfaren, kunnig man som säger, ja men så här är livet. Det är inte rättvist. Därför de här unga männen kommer liksom, ja, varför kan inte vi också bara få saker för att vi har rätt till det? Då måste vi säga nej. Vår roll som män är att bygga samhället, skapa samhället, skydda de svaga och utsatta och gå i fronten. Men det är enda sättet, därför du kan inte ha en politik där vi säger åt kvinnor att jo, men ni måste börja gilla männen nu liksom. trots att de är feminina och svaga. Nej, vi måste lyfta oss själva. Mm. Och då kommer kvinnorna naturligt dras till de män som är vinnare. För jag hade hört i en annan podd ni spelade in att ni tog upp min artikel Krigsbrudar. Som handlar om just det här, kvinnor väljer alltid vinnaren. Och det finns studier från Norge där det visar sig att många av de norska flickorna väljer hellre de muslimska männen som misshandlar de norska männen. Nej, jag säger inte att alla muslimer misshandlar, bara disclaimer for dummies. Vi generaliserar här. Att kvinnor dras till den som vinner. Och det spelar ingen roll om den har mer moralisk rätt eller inte. Vi såg det i Frankrike under nazistockupationen. Att många franska flickor gärna sprang med stiliga SS-officerare. För att de var vinnarna. De var det nya. Det var de som dominerade. Ja. Och det är någonting som är inte så kul för kvinnor att höra om ofta. Att kvinnor kan också vara ganska primitiva när det gäller sexuell dynamik. Och det är både män och kvinnor. Kvinnor, män har en sexualitet som bygger på att ha sex med många kvinnor. Det betyder inte att han alltid gör det, men det är hans drift. Mm. Kvinnans sexualitet bygger på hypergami, vilket betyder att hela tiden leta efter den bästa partnern, försörjaren och de bästa generna. Och det är en biologisk verklighet vi måste förhålla oss till om vi ska kunna hitta tillbaka till varandra, så att vi båda kan lägga band på oss våra mer negativa drifter och ta fram det mest positiva och mötas i mitten, så vi kan skapa en enhet igen och bygga riktiga familjer igen och förhållanden som bygger på att vi kompletterar varandra istället för att ha den här fake striden mellan män och kvinnor. Vi är bäst tillsammans och vi har alltid fungerat bäst tillsammans. Det är så evolutionen har skapat oss, att vi kompletterar varandra, inte tävlar mot varandra.
Nej, mycket, mycket bra. Då hade jag rätt då när jag gav ett råd till en ung man när jag hade hållit ett föredrag om alla hemskheter med feminism. Och så sa han så, men hur hittar man en sån kvinna då? Var finns de som har sunda åsikter och så? Så sa jag så, fokusera på dig själv. Se till att skaffa dig ett bra jobb, starta ett företag, gör någonting. Bli framgångsrik, så behöver du inte leta, de hittar dig.
Ja, det här visar ju fel väldigt många män tänker, och inte minst inom högern och bland konservativa, så finns det här idén att jag måste hitta en kvinna som tycker som mig. Mm. Det är helt fel tänkt. Jag har aldrig dejtat någon i liksom, politiken eller liknande. Min nuvarande fästmö är helt ointresserad av politik. Hon är snarare mer vänster i de flesta frågor. Och där alla mina flickvänner och fästmör och sånt varit. Därför kvinnor vill träffa en man för att följa med honom på hans äventyr. Mm. Hon väljer en man som har potential. Och hon vill liksom följa med honom på hans väg mot toppen, så hon kan vara hans stöd. Och då måste han liksom vägleda henne. Och hon vägleder barnen. Och Gud vägleder honom. Det är liksom en hierarki av vägledning. Och det är så vi strävar uppåt tillsammans. Och sen kompletterar vi varandra. Att kvinnans omhändertagande natur, förlåtande natur, rättvisa natur, egalitär natur, kompletterar mannens mer hierarkiska, mer tvärsäkra, dominanta natur. Det är då vi fungerar bäst. Och inte minst när det kommer till barnen, som du nämnde innan. Allt visar på att barn mår bäst av att ha både en mor och en far i hemmet. Och en del blir upprörda när man tar upp det, för att de har tvingats växa upp med bara en förälder. Så bara, ah, vadå? Var det sämre bara för att... Ja, det var sämre. Jag växte också upp i ett splittrat hem och min far lämnade ganska tidigt min familj. Och det hade varit bättre om jag hade haft en far närvarande. Det betyder inte att deras mamma är en dålig person eller liksom att de är sämre människor för att de inte hade en far närvarande. Men vi måste vara ärliga och säga att när en far närvarar i familjen så brukar det gå betydligt bättre för barnen när de växer upp. Och vi kan se det i all statistik om droger, utsatthet, hemlöshet, sexuella missförhållanden. Så är det en otroligt viktig del att ha båda föräldrarna där.
Ja, och vi lägger länken till en artikel du har skrivit med just sådana siffror, och det är något vi har pratat om flera gånger tidigare också. Och det är väl, vi får väl också försöka vara lite förebilder, du och jag, Maria, som mer mogna kvinnor som gillar att vara kvinnor och gillar manliga män. Så vi kanske kan inspirera unga kvinnor genom att vi pratar om sånt här. Och ja, vill du säga något avslutande, Maria?
Nej, ingenting mer än att det var oerhört intressant samtal som vi hade här idag, och jag tror du får komma tillbaks igen, Ernst, så vi kan fortsätta den här diskussionen, för det finns väldigt mycket i detta att prata om ju.
Ja, sannoliken. Det var hemskt trevligt att ha med dig, Ernst. Och,
jättekul att få med.
Ja, och vi kommer tillbaka till dig inom en ganska snar framtid, tror jag. Tack alla ni som har tittat. Om ni vill stötta vårt program så tror jag ni vet vid det här laget hur man gör. ingridomaria.se, där hittar man swishnummer, bankgironummer, donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Eller så finns den lilla medialink-knappen där man kan lämna lite mindre belopp.
Ha det underbart alla. Vi ses och hörs snart igen. Tack för idag, Ernst.
Tack så mycket. Ha det
Tack.
Bra.
Och Gud välsigne.